Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hiphop-mogulen Akon bygger städer och startar egen kryptovaluta. Boxningslegendaren Floyd Mayweather stämd för coin scam och Paris Hilton, världens bästa investerare? Frågetecken. Det och mycket mer i dagens De kallar oss krypto, för det är torsdag och ett alldeles speciellt litet avsnitt av podden som inte bara guider er längs kryptovalutornas snåriga stigar utan också rätt igenom idag då kändisdjungeln och krypto.
Just det.
Gunnar Harrius heter du.
Ja, och du heter Mårten Andersson och är, jag fick någon slags peak Mårten Andersson-upplevelse här nu för en minut sedan.
Ja. Okay.
Kommer hit, ligger liksom fina manuskort framför dig och så vidare. Inte så fina, det är helt vanliga A4-papper. Vi bara så här, vänta med inspelningen en minut. Jag ska bara köpa namn på coin jag aldrig hört talas om.
Mm. Jag var då, vi hade ju ett morgonmöte här på, de kallar oss krypto, ja. Du och jag, Jakob, och bestämde en massa olika roliga saker som komma skall. Jag har äntligen fått igenom min idé om NFT-specialer.
Ja.
Det ska bli sjukt kul. Vi ska intervjua mängder av människor både i Sverige och utomlands om vad det är, hur man gör det, hur man handlar, vad framtiden är, massor. Och 1000 andra idéer vi vill ta upp i den här podden. Mm. Men då stack jag och tränade sen. Och när jag kom tillbaks, då hade jag ju tränat och kollat på CryptoVanter.
Ja.
Och, som jag gör väldigt ofta.
Och där fick du någon slags inside information tips om någonting som skulle bli en stablecoin för Cardano eller vad det var.
Ja, precis. Och då så sa Rand Neuer, programledaren, och Sheldon the Sniper. Det känns så oseriöst när man säger Sheldon the Sniper.
Ja.
Skitsamma, jag gillar dem där jättemycket. För det är först en underhållande show, men den är också, mycket av det de säger stämmer ju och går in. Så att, jag valde att helt enkelt dunka över massa pengar precis före inspelningen av vår podd här.
Remember, Bitboy told you. Well, you didn't hear it, you heard it. Bitboy said that there would be an announcement about Cardano and Coty at the event on the 24th and 25th.
Guys, this is the inside tinglies.
Ja, men det var kul att se liksom så här hur snabbt du går från liksom att orden jag såg Sheldon the Sniper lämna din mun till att så här, nu har han plötsligt växlat euro till USDT som sen går in i det här projektet jag aldrig hört talas om.
Mm.
Och det är gröna pilar en sekund senare. Ja, det var en annan upplevelse.
Ja, men jag ska säga till mitt försvar att när jag köpte den på gymmet, då började jag köpa den. Då hade den gått upp 18%. Nu hade den gått upp 30%. Så det kommer väl förmodligen en liten korrigering, men jag tror att den ska upp ännu mer. Ska jag säga vad den här heter? Får man det? Det är för no financial advice, men den heter Coty.
Ja.
C-O-T-I för er som är intresserade.
Och när ni hör det här är det förmodligen för sent, antar jag.
Det kan det vara, men jag tror att det fortfarande bara början, kanske.
Kanske.
Vem vet?
Vem vet?
Vilket kul avsnitt vi har framför oss.
Gud, ja.
Med betoning på kul.
Mm. Du är ju kändis, Mårten.
Ja.
Jo, du har fan varit mer typ så här Fångarna på fortet. Du är säkert inbjuden till Sveriges VIP-mästerkock eller något sånt där. Du är fan kändis.
Ja, ja, men alltså, det är, ska jag visa att det inte är det? Vet du vad den vanligaste frågan jag får? Det är ju inte så här. Den vanligaste frågan jag får är, var känner man igen dig ifrån?
Ja, okej.
Det är som dåligt betyg. Det är som att jag har bott 30 år, 20 år, 30 år med nästan är det ju med humor och tv. Och så vet folk ändå inte varifrån.
Ja.
Så jag brukar säga att jag jobbar på Systembolaget för jag är så bitter.
Ja. Okej. Men du är
har
kändis.
Jag sagt det här i den här podden förut?
Nej, det tror jag inte. Men jag tycker du är kändis och jag tycker det passar extra bra för idag så är det ju då kändis special. Vi ska prata om vilka andra kändisar förutom kändisen Mårten Andersson som
och
håller
Kajlina.
På och Kajlina som håller på med det här med krypto.
Ja, jag läste en grym bloggartikel på Nöjesguiden skriven av en tjej som heter Michelle Hallström som täckte en del av krypto som vi faktiskt inte har nosat på, som är lite kul, som är just då vilka kändisar som är inne i det, varför kanske och vilka projekt. Så det tillsammans med kryptoskolan, nyhetssvepet och allt annat är det ni får i dagens De kallar oss krypto.
Ja, och man kan ju tänka så här, gud vad tramsigt, det är kändisar och man kommer prata om liksom olika typer av YouTubers som går in i olika projekt och sådär. Men faktum är att i och med att den här världen är så pass ung och att det finns så pass mycket liksom influencers och ja, men, regelrätta kändisar också med så pass mycket makt, så är det här faktiskt en reell sak som påverkar kurser, påverkar projekt, påverkar liksom trovärdighet för massa olika typer av ja, men, coins och hela blockkedjor. Alltså så här, det här är... Det kan låta lite tramsigt, men det finns faktiskt också någonting väldigt rejält bakom det här.
Och vi pratar ju ibland, du och jag, i den här podden om den här tröskeln som man måste över om vi ska få någon slags massadoption. Sen är det relativt vad massadoption innebär, men betydligt fler användare av krypto än idag. Ja. Och då är det ju så att folk gillar kändisar.
Så är det.
Så vi ska ta tempen på det helt enkelt, kanske både i Sverige då och internationellt framförallt, och se vilka det är som håller på och vad de har på gång.
Just det, men först då, det här.
Så här då, full transparens. Det här spelas ju in en hel vecka innan det släpps.
Ja, den här veckan. I vanliga fall brukar vi vara ganska så, försöka ligga nära publicering.
Ja, vi ändrade inspelningsdag för att ligga så nära det bara går. Och så oftast är vi i bästa fall bara en dag från släpp. Mm. Men inte den här veckan, därför att jag är tvungen att åka till Spanien.
Ja, ibland är man tvungen att åka till Spanien.
Tvungen att åka till Spanien. Ja. Så det betyder då att podden inte skulle vara så superaktuell om vi gjorde nyhetssvepet med mig. Så därför så är det med varm hand jag nu lämnar över till en nyinspelad och aktuellt nyhetssvep då med Gunnar Harjus.
Vikarie. Det känns som att vi kan det vid det här laget. Ny vecka, nya kryptoförbud från Kina. Den här veckan är det landets centralbank som inskärper de redan existerande förbud som finns mot kryptovalutor i landet. Trading med kryptovalutor har officiellt varit förbjudet i Kina sedan 2019, men landet har ändå förblivit en av världens största kryptomarknader genom handel med utländska plattformar. I år har det gjorts betydande förbud mot mining och ägande i Kina, men i veckan kom nya hårda bud då landets centralbank alltså tillkännagav att alla kryptotransaktioner är olagliga. Beskedet kom knappast som någon överraskning, men fick ändå priset på bitcoin att svänga neråt. Som lägst var coinen nere på $40,000. Dippen blev faktiskt inte så djup som de tidigare Kina förbjuder kryptokrascherna, och relativt snabbt så kunde kurvan vända upp igen. Kryptobörsen Bitfinex råkade under måndagen betala 207 miljoner kronor i avgift för en överföring på 872 000 kronor. Det rapporterar bland annat Trio News. En anställd på Bitfinex skulle föra över 100 000 Tether till en annan börs via Ethereums blockkedja, där man själv kan påverka hur mycket man betalar i transaktionsavgift. Den anställde lyckades då på något sätt betala en transaktionsavgift som var 237 gånger större än beloppet man ville föra över och har alltså kostat Bitfinex miljontals kronor. Misstaget ska dock kunna gå att åtgärda då börserna som överföringen skedde mellan har ett samarbete. Dapper Labs, som ligger bakom NFT-samlingen NBA Top Shots, fortsätter i samma hjulspår. Nu är det en ny digital kortsamling som ska skapas, den här gången i samarbete med den amerikanska fotbollsligan NFL. Sports Business Journal uppger att avtalet mellan Dapper Labs och NFLPA, som alltså är spelarfacket i NFL, kommer att vara förbundets näst största inkomstkälla efter det avtal som NFLPA redan har med EA Sports för att göra tv-spel. Ingen liten affär alltså. Vilket otroligt nyhetssvep jag gjorde, antar jag, säger jag en vecka innan jag spelar in det.
Ja, det där gjorde du riktigt bra.
Ja, verkligen. Du, ska vi ta in vår gäst?
Ja, det gör vi. Jag känner mig redo. Hon utgör ena halvan av podden Paparazzi och skriver bloggen med samma namn för Nöjesguiden. Hon har jobbat för Vice, skivbolaget Snuff Records och finns idag på erotikappen och Clio. Och så har hon fattat intresse för kändisvärldens möte med krypto. Och det är såklart därför hon framförallt är här. Välkommen hit, Michelle Hallström!
Tack så mycket. Tack.
Hur är läget?
Fantastiskt. Det var lite svårt att hitta hit. Jag fick instruktioner om att ni befann er i ett gult hus.
Ja.
Huset är orange.
Ja, beklagar.
Ja.
Vi har en färgblind koordinator.
Ja, vi ska lyfta detta med management sen.
Det tycker jag verkligen ni ska. Ja.
Väldigt kul att ha det här. Ska vi börja säga någonting om podden Paparazzi, där du då och din kollega Max Lussell spanar in kändisvärlden. Var kommer ert intresse för kändisar ifrån, och för de som inte har hört eller läst bloggen, hört podden, läst bloggen, kan du beskriva vad det är ni gör?
Vi pratar mycket strunt om kändisar i kombination med lite mer djupgående analyser av typ hur fungerar Oscars egentligen? Hur vinner man en Oscars? Vad inom Hollywood är ganska så riggat?
Mm. Ja.
Sen så kommer vårt intresse ifrån att vi båda är ganska musiknördiga.
Mm.
Har man koll på artister överlag så får man ju sen koll på allt annat, eftersom alla är ihop med alla och det är så mycket nepotism i Hollywood.
Mm.
Så sen får man ett paraply överseende över hela underhållningsindustri.
Just det, men känner du dig som kändisexpert?
Mm. Jag gör faktiskt det. Inte svenska kändisar, men internationella kändisar. För nu har vi drivit podden i 2 år. Och då har vi satt in oss i så himla mycket onödig information. Alltså min hjärna verkligen som ett sopnedkast med onödig information om olika kända personer.
Just som vi upptäckte det här var ju när jag läste just bloggen på Nöjesguiden, där du då började gå igenom x antal olika kändisar och deras arbete med krypto.
Mm.
Kan du berätta? Alltså, det är en spännande lista och det har säkert kommit till ännu mera saker efter det. Men du har ju gjort ett fint förarbete här, så jag tänkte nästan så här, take it away. Invig oss.
Ja, precis. Finns det något så generellt man kan säga om kryptos liksom kärleksrelation till kändisvärlden? Eller kärleks, liksom, ja, tvärtom kanske, kändisvärldens relation till krypto?
Som vi pratade om nu när du får hämta vatten åt mig, så finns det någon slags koppling mellan att det är kicksökande människor som ofta har engagerat sig i krypto. Det är mycket MMA-fighters eller extremsportmänniskor som håller på med det. Det kanske finns någon koppling däremellan. Sen så har ju kändisar ganska mycket pengar, de har mycket disposable income. De kan väl lika gärna investera lite hur som helst, det låter trendigt, de vill vara liksom early adopters, så då pratar de väldigt öppet om det. Det är väl kopplingen.
Just det. Och sen tänker jag, rätta mig om jag har fel, men vi har väl varit inne på det förut, det gäller liksom sport mycket, där olika NFL-lag och NBA och så vidare kastats in i NFT-marknaden. Och det måste väl också, du som har lite skivbolagsbakgrund, det är ju extremt intressant ju för artister, NFT, så vad man kan göra med det. Det finns ju artister som har släppt hela album så att man kan bli delägare i vissa låtar. Och
alltså det är intressant för att det öppnar upp möjligheter för dem att tjäna pengar på skräp.
Mm.
No offense, men det många kändisar har gjort just nu, typ Snoop Dogg släppt något album som en NFT, och Grimes, ju något digitalt verk, Lindsay Lohan, hon bara, om jag har någon himla demo som inget skivbolag vill släppa, då säljer jag den som NFT. Så det öppnar ju upp som nya möjligheter för att tjäna pengar på sånt om de inte kan sälja på andra sätt.
Just det, men jag tänker att det är väldigt mycket så tidig marknad, och att som det ser ut nu så räcker det att sätta typ suffixet NFT på någonting för att man ska känna typ så här, åh, det känns pikt typ.
Mm.
Men jag gissar att om 5 år så kommer man inte kunna sälja en osåld demo som NFT och så är det coolt, utan då är det så här, jag tror att fler kommer se det för vad det är, det vill säga att någon som försöker sälja skräp typ.
Men nu är det så en enorm hype runt det, så att det är ju, alltså priserna på Ether Rocks till exempel, som ju egentligen är en bild på en sten, går ju för liksom mångmiljonbelopp, alltså det är i dollar.
Jag kan tänka mig också, i och med att ett stort ekonomiskt kapital förflyttas till folk som är inne i tech, så är det ju de som är framtidens konstinvesterare.
Mm.
Så då kommer ju säkert det reflekteras på konstmarknaden i längden. Men just nu så är det ju många bara kändisar som inte kan sälja sina demos på andra ställen.
Nej, just att du, din analys är att det just nu är det inte så hög kvalitet, utan det gör just det så här, rota i byrålådan och slänga ut skräp och hoppas få lite extra cash.
I alla fall det kändisarna håller på med, vissa konstnärer, men det finns också en del seriösa NFTs.
Jag tycker det är så intressant just på det här Beeple-konstverket. Det finns ju en enda intervju, i alla fall vad jag har sett, med han som köpte den där. Först var det en anonym person, men så var det en person som faktiskt gick ut och berättade att det var han som hade köpt den. Och han menade på att de skulle få tillbaka de där pengarna med råge, för att de kommer stoppa in det i någon virtuell värld där man skulle kunna se det här, och de skulle dela upp det och skala upp det och så vidare och så vidare. Och den här då analysen att unga människor idag spenderar mer tid i den virtuella världen än den fysiska världen. Och om det är där vi kommer leva i, ja, då är det helt naturligt att äga NFT. För en sån som jag då, en boomer född 1974, tänker ju, men om jag inte kan hänga det på väggen så är det inte konst. För ligger det i min dator så blir det aldrig på riktigt. Men det är inte så det förmodligen kommer se ut.
Nej, och det är inte så det ser ut just nu heller. Alltså, de riktiga konstinvesterarna, de köper ju konstverk och har dem i containrar på flygplatser, för där behöver man inte skatta på verken. Så väldigt rika människor älskar ju konst man kan ha som en aktie, men slipper någonsin titta på. Så det är ju perfekt av den anledningen.
Ja, det är hela den grejen som är konst som investering, alltså fysisk konst som investering, och de här liksom otroliga hangarerna som finns, där man bara så här har liksom, det finns liksom hangarer som är så här, om de skulle brinna ner, så här, försäkringsvärdet på dem är så här $80 miljarder och sådär, och så här, det är ingen som är någonsin där och kollar, det ligger bara jätte vackra tavlor inslagna.
Det här har jag totalt missat, och det får stå för mig, men jag blir förbannad.
Nej, jag vet, det är verkligen så.
Det är ju som att pissa konsten i ansiktet och lägga det i en container för skatt. Alltså, blir inte du upprörd?
Jag tycker...
Man slutar uppröras efter ett tag, tycker jag, av saker som riktigt, riktigt rika personer gör med alla sina pengar. För att det är så här, ja, ännu en dum grej typ.
Ja, okej. Okay. Jag tycker bara inte att konst ska ligga i containrar. Då kan man ge fan i att köpa det. Och har man inte råd att betala skatt, köp inte konst. Men det är vad jag tycker. Ska vi börja beta av din lista lite grann på sig. Det har ju hänt ganska mycket. Vi sa i löpet av podden så nämnde vi bland andra då Akon. Hiphop-mogulen. Det var inte så jättemånga hits han släppte, men några stycken.
Eller? Ursäkta dig. Inte, okay. Watch how you speak on Akon's name. Många hits som helst. Det var även han som upptäckte Lady Gaga.
Ja, ja, men jag säger ingenting om hans...
Hur många enorma album som helst.
Jag menar hans egen.
That... I wanna make love right now, now, now.
Okej, okay, du vinner. Han har ju jättemånga hits.
Nej,
hör ni det,
lång.
Kids? Så många. Men han är ju som sagt en enorm entreprenör.
Renässansman. Ja.
Renässansman. Och det han håller på att skapa är ju möjligen då, jag ska inte säga att det är intressantare än hans musik. Låt det vara subjektivt. Men han har ju skapat massa saker. Berätta, vad är det Akon håller på med?
Han har ju på något vis fått tag på ganska mycket mark i Senegal, som är landet han är född i, och ska nu bygga en egen stad som heter Akon City med statsvalutan, alltså en kryptovaluta med det ödmjuka namnet A-Coin. Och det här ska bli någon slags futuristisk metropol som drivs av solceller och pionjerar AI-forskning.
My name is Akon and these are three steps to building your own city. And we will also
be working on... Men alltså, jag har sett bilder på de här liksom prospektbilderna och sådär. Det här har ju varit snack och berätt länge. Han har pratat mycket om Akon City de senaste åren. Men alltså, det ser ju ut som någonting ur någon sån Avengers-film eller någonting. Mm. Alltså, det är så här, alla hus är ett rymdskepp typ. Och det ska vara så här 100% grön energi, och man ska då ha den här kryptovalutan som officiell valuta. Det är alltså, om man ska vara helt ärlig, så känner man ju så här, jag tror när jag ser det.
Lite Fire Festival-stämning.
Men för du som har betydligt bättre koll än mig på Akon, är han ett geni eller bara en galning? Eller vad tror du oddsen är på att det här blir av?
Nej, men han driver ju ganska framgångsrika solcellsföretag. Så det är ju inte taget från luften, och han är ju faktiskt väldigt, väldigt framgångsrik artist. Men sen så kanske han tagit sig vatten över huvudet lite grann, lite Isabella Löwengrip-syndromet.
Som han säkert känner till.
Ja.
Men han la tydligen första stenen på Akon Citys byggarbetsplats tillsammans med Senegals Minister of Tourism i augusti 2020. Och planen att det ska vara, färdigt inom 10 år. Men när jag googlar hur långt de har kommit i processen, så det enda jag får upp information om att Acons största investerare, en problematisk figur med en lång historia av stämningsansökningar mot sig på grund av obetalda skulder. Så det verkar lite labilt.
Ska vi sätta någon slags betyg på de här kändisprojekten då? Liksom, är seriositetsbetyget 1-5?
Jättegärna.
Vad sätter du Acoin och Acon City?
Det är väl en stark 10.
10 av 10?
Ja.
Okej. Okay.
Okej, okay, ja, bra.
Kan vi inte prata lite om BitClout?
Jo!
Den enda kryptovalutan i världen som spelar roll.
Ja, just det. Alltså,
det lilla jag vet om BitClout är att man typ kan investera i en kändis.
Exakt så är det.
Kan du, om du skulle förklara det här för någon på en fest, typ, vad är det här för någonting? Mm.
Man investerar då i kändisar lite som att de har aktier. Så låt oss säga att du tror att Kim Kardashians aktievärde kommer öka jättemycket de kommande åren. Investerar du i henne, sen, jag vet inte, säljer dina BitClouts när du tänker att du kan göra någon slags vinst.
Ska vi dela ut ordet clout för alla boomers där ute?
Det är som ett modernt ord för kändisskap och uppmärksamhet.
Mm. Och då har man då, man kan ha mycket eller lite clout. Mm. Och det här är någon slags tracker då på kändisars cloud, som man kan liksom köpa in sig i dem som vore de företag. Typ.
Och det finns precis. Då, alltså, precis som om man går in på Binance eller Coinbase eller Kraken och följer olika riktiga coins inom krypto. Är det så BitCloud då funkar med de här kändisarna?
Ja.
Att de går upp och ner beroende på medieexposure och tv-shower eller inte och cancellations?
Precis så är det. Det är lite, alltså, det är lite det vi sysslar med på Instagram redan med, menar, om någon YouTuber blir cancelled så förlorar han, James Charles förlorar typ 1 miljon följare på ett dygn.
Och,
det är lite liknande, fast nu så kan de tjäna BitClouds då mer konkret på deras offentliga närvarande.
Äger du några BitClouds?
Det gör jag inte. Än så länge så den enda kändisen jag sett göra reklam för är Tiffany Trump. Så det säger en del om vart liksom vem som har endorsat dem, vem som har embraceat hela konceptet. Men jag skulle personligen vilja endorsa det nu, så att nu fick du betydligt.
Vem skulle du satsa pengar på?
Jag tänkte säga, nu sysslar vi absolut inte med finansiell rådgivning.
Nej,
här. Men om du skulle gå,
om jag skulle ge ett råd, så är det. Nej, skojar jag.
Nej, men vem backar du BitClout?
Jag är ju smart då. Mm. Och väljer självklart något av Kardashian-barnen. Alternativt typ Meghan Markle och Prince Harrys son Archie. Eller Serena Williams och Alexis Ohanians dotter Olympia.
Ja, det är som lång investering.
Lång investering. Som
är jag. Ja, väldigt smart.
Bravo. vilka projekt det finns.
Hörrni, det har blivit dags för vårt mest uppskattade inslag, gissar jag, säger det nu i alla fall. Kryptoskolan med Åsa Secker, som den här veckan presenterar ett mysterium.
Kryptoskolan, lektion 15. Vem är Satoshi Nakamoto? Inget namn är så mytomspunnet i kryptovärlden som Satoshi Nakamoto. Nakamoto är alltså pseudonymen som personen eller personerna som utvecklade Bitcoin använde sig av way back when. 2008 så publicerade Nakamoto ett så kallat white paper som först beskrev Bitcoins funktion. 3 år senare, 2011, så skrev Nakamoto att hen have moved on to better things i ett mejl till en annan utvecklare. Och efter det så finns det inga spår av Satoshi Nakamoto. Det här har såklart inte hindrat folk från att spekulera i vem det är som har skapat världens första kryptovaluta. Tidningen Newsweek pekade ut en 70-årig programmerare, Dorian Nakamoto, som mannen bakom Satoshi, något som Dorian själv förnekade. Australiensaren Craig White har hävdat att det är han som är Satoshi.
The monkey is Satoshi Nakamoto. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you. Yes.
Något som han sen drog tillbaka. Kryptografen Nick Szabo har kallats Satoshi efter att New York Times gjorde en lingvistisk analys av hans inlägg. Men ingen har kunnat med säkerhet säga vem det är som har skapat Bitcoin. Så varför ska man bry sig om det här? Dels är det såklart bara kul att veta. Men Satoshi äger också uppskattningsvis 1 miljon bitcoin. Alltså drygt 350 miljarder svenska kronor. Vilket gör hen till en av de största enskilda ägarna av valutan.
Okej, men ska vi gå vidare på du skickade ju väldigt snabbt en lista till oss innan med saker du pratade om. Vi har ju berört NFTs lite grann redan. Finns det något mer kring liksom kändisars engagemang i NFT-marknaden som du känner är värt att ta upp?
Alltså det är inte jättemycket intressant än så länge. Typ Kate Moss sålde en video på när hon låg och sov som en NFT. Ellen DeGeneres sålde en video på när hon förklarar vad NFT är på sin talkshow som en NFT.
So NFTs stands for non-fungible token. This term has been all over the news recently, but most people don't know what it is, including me. But that is not going to stop me from trying to explain it to you.
Så just nu bara gör de så lustiga över hur ridiculous det känns än så länge. Sen några som tar det väldigt seriöst, som då Paris Hilton som sålde 3 digitala konstverk för 2 miljoner dollar. Det är nog ganska mycket för 3 ganska fula digitala konstverk som hon säkert inte alls har gjort.
So you can basically have sell anything from art to music to experiences, physical objects.
Hon är ju en fascinerande person på många sätt. Jag vet jag följer ju väldigt mycket folk på CT, Crypto Twitter, där hon har väldigt mycket respekt. Mm. Man pratar ju om henne som en alltså, extremt smart och underskattad.
Oj, vad intressant. Jag vet inte om det säger mer om personerna på CT än om Paris Hilton.
Men alltså, hon har på riktigt, när man kollar på så här projekt hon har engagerat sig i, alltså hon är typ 100%. Alltså hon sätter allt. Och känslan när man också hör henne prata om de här sakerna är väl att hon är fan inte dum i huvudet. Hon fattar vad som händer liksom.
Erik Wall, som ju ändå är internationellt sett kanske en av de kändaste svenskarna inom krypto. Han känner ju henne lite grann. De hängde på Miami Bitcoin Conference och han säger att hon har varit tidigt in i krypto och är riktigt vass.
Ja, vad har ni om Lydian Coin? För att det är många kändisar som gör reklam för diverse altcoins och det är svårt för mig som okunnig att veta, är det här legitima coins eller är det här scams?
Alltså för mig när jag hör en kändis gå ut och promota en coin
så är det ett dåligt tecken.
Så
ofta
är det ett dåligt tecken. Varningsklockorna ringer för mig i alla fall, och det är inte ofta varningsklockor ringer för mig. Jag är ofta såhär, jasså, hur mycket kan man investera?
Men liksom de personer som går ut och alltså så här, de som är seriösa och faktiskt liksom kan någonting och förstår någonting behöver ju kanske inte gå ut och så här, typ göra väldigt mycket reklam för en coin. Alltså projekt som är seriösa och funkar och liksom kommer bli bra behöver liksom inte kändismarknadsföring oftast för att få in pengar i sina projekt, utan de pengarna kommer från folk som fattar vad projektet är liksom.
Ett exempel på det är till exempel vd:n för Elrond eller eGold, om man så vill. Han gör intervjuer om han får en fråga, men de har inget marknadsföringsteam, ingenting, och det är snart slut på coins och så vidare. Så det kan man också kolla upp om man vill. Men går det att säga någonting utifrån det vi har hört dig berätta nu då, och du som bevakar det här, någon slags generell sammanfattning?
Ja, nej, men jag ser ju alla möjliga olika slags altcoins som det görs reklam för. Då bland annat Kim Kardashian la upp någon story där hon uppmanade folk att investera i Ethereum Max. Och deras värde ökade med 1370% på 2 veckor efter hennes inlägg. Så att de påverkar ju ändå någonting. Sen så är det en massa olika välgörenhetskryptos som Titscoin och Yummycoin. Den ena för bröstcancer research och den andra för eller mot world hunger. Men det är ju bara slagord som används för att folk ska investera och inte få tillbaka några pengar. Och det här är ju stora kändisar som framförallt har väldigt unga följare. Jag tänker YouTubers eller typ den största, mest följda TikTokaren Lupp tillsammans med hennes familj om att de investerat i Gemini och svårt att veta vad är riktiga valutor, vad är hittepå, hur påverkas de här unga följarna som ändå följer dem, och det påverkar lite kryptovaluta som koncept och liksom överlag deras brand drar den lite ner, bitcoin och allt annat ner i smutsen som scams.
Ska man vara cynisk, så om man har en kändis som går ut och lanserar en egen valuta, kan man ju utgå från att de har ett stort ägande i den, och att ju mer pengar som kommer in, desto mer pengar till kändisen, och att de kanske inte är helt skrupelfria då. Det är väl den cyniska analysen av det. Jag vet att min vän, vårt orakel, Vahid Tosi, sa till mig tidigt att håll dig borta från allt som är utanför topp 20. Sen har ju faktiskt tiden gått. Jag skulle säga att det finns ganska mycket bra projekt och intressanta grejer i topp 50 och kanske till och med utanför. Men är man utanför där, och där, vi är ju inte ens på topp 1000 nästan, om vi pratar om de här Lydian Coin och Ethereum Max och allt
Tidscoin.
Vad de heter. Tidscoin. No financial advice, men stay away.
Men det händer väl också att folk, och med folk menar jag kändisar, hamnar i liksom olika typer av trubbel för att de ger sig in i sådana här projekt och kanske inte har på fötterna riktigt kring vad som är upp och ner och så vidare.
Ja, både Floyd Mayweather och DJ Khaled blev stämda för att de marknadsförde Centra Tech utan att de markerade att det var ett samarbete, och sådana saker sker ju.
Ett betalt samarbete, ja.
Ja, vi ska också säga att Centra Tech är ju världens scam, och grundaren för det sitter i häktad, tror jag. Så att det är så här, hela det projektet var ju mega shady.
Gud, men det är mycket sånt.
Men det är jättemycket sånt. Jag menar, nu har jag 16 000 ungefär följare på Instagram, och jag har säkert minst 10 meddelande i veckan från olika kryptoprojekt som vill hitta samarbeten och göra olika grejer. Och då är det ändå bara en svensk liksom person som håller på med krypto, och då har jag ändå inte taggat och liksom hashtaggat Bitcoin, Ethereum och sånt, för då skulle det vara 10 dubbla det.
Är det ett väldigt lätt sätt att skrämma folk på, alltså? Det måste ju vara det.
Jag tror att om man blir blind, som en av våra varningar som har återkommit här i podden, det är ju att låter det för bra för att vara sant, då är det förmodligen det också. Och när det är så att du kommer få en return på så här mycket, och när det blir garantier, det finns inga garantier. Vad är det du brukar stå på alla de här seriösare då, banksidorna i Sverige? Historisk avkastning är ingen garanti på framtida vinster. Någonting sånt. Och det tror jag att det är bra att påminna sig själv om när det dyker upp såna här once in a lifetime opportunities, oavsett om det är din favoritkändis eller inte.
Ja.
Men det, ibland kan det också låta när folk pratar om bitcoin och alla de stora kryptovalutorna också som att det är lite för bra för att vara sant. Så jag kan förstå ändå förvirringen när du säger så om de här scam-grejerna, men det inte appliceras på de större kryptovalutorna.
Det där blir en lång, lång, lång diskussion, men det är en jättestor skillnad på till exempel då bitcoin och de andra. Det är inte ens samma universum, skulle jag säga.
Jag förstår att det är två helt olika kategorier, men jag kan förstå att när man som Instagram-följare ser de två olika sakerna görs reklam för, att det är svårt att veta vad som är för bra för att vara sant när båda grejerna låter för bra för att vara sant.
Och något heter bitcoin och något heter bitcloud. Och så helt plötsligt har man gått in i fel och liksom,
Nej, men man tänker väl att någonting är typ en kryptovaluta, är inte det här bitcoin? Det låter väl bra.
Och så har man satsat alla sina clouds i att Prince Harry och Meghan Markles barn ska bli superkänd, och så avsäger han sig också kungatronen. Och så är pengarna borta. Skämt åsido, vi ska sammanfatta, tänker jag, Michel. Men vad tror du i trender och sådär? Vart ser vi kändisar och internationella kändisar och krypto? Har du någon sån här tes? Vart ska vi? Var är vi på väg?
Nej, men jag tänker att så länge som det här stora konstverket som din köptes för massa miljoner, även om han kanske inte kommer få en return of investment på just det konstverket, så skapar han ju en psykologisk idé om att det här har en framtid, här finns pengarna. Och så länge stora investerare, så länge stora kändisar med kreddighet fortsätter hålla på så finns det väl säkert någon slags framtid. Problemet är väl om alla lalliga kändisar hinner före och drar ner varumärket. Om alla de här scam-företagen drar ner varumärket krypto innan dess, då kan det ju bli lite klurigt.
Spännande. Vill du lägga till någonting kring diskussionen innan du får pusha för lite saker du håller på med?
Ja, jag vill lägga till en sista grej. 50 Cent. Har ni snackat om honom och hans investeringar?
Nej, och det här, nu börjar vi prata artister som jag har koll på.
In the club!
Han var väldigt tidig med krypto. Redan 2014 så kunde man köpa hans album Animal Ambition för bitcoins.
Oj, det visste jag en aning om.
Han drog in 700 bitcoin.
What?
Vilket idag är värt 60 miljoner kronor. Han hade helt glömt att han tog emot bitcoin för sitt album. Så det här insåg han långt än efter, att han är ju mångmiljonär.
Och där kan vi kanske då, det stämmer att han hade ju, hade han två hits? Kan vi vara överens om det? En jättehit och sen en till.
Tycker alla.
Alla hans låtar är grymma. Okej. Jag pratar med fel person. Men okej, det var ju glädjande för honom. Han har väl också en skådespelarkarriär, men shit, 700 bitcoins. Det skojar man inte bort.
Nej,
700 2014.
Mm. Tänk om du hade börjat ta liksom råbiljetter i bitcoin.
Ja, men jag kollar ju på det nu. Det ska tydligen finnas en lösning på det. Jag vet inte exakt hur, men det, jag ville vara som Vahid. Jag vill tjäna pengar i bitcoin.
Mm. Ja, visst.
Är det någon som vill ge mig pengar i bitcoin? Jag uppträder för bitcoin numera, säger vi. Bra, vi har ju nämnt podden, Paparazzi-podden, bloggen finns också. Den uppdateras dock inte så ofta som man skulle vilja.
Nej, alltså vi är ju framförallt, vi har ju då podden på Aftonbladet och den släpps varje vecka. Och sen ibland när vi får feeling så bloggar vi lite också.
Mm. Är det något annat du vill tipsa om?
Jo, man kan följa mig på Instagram, it's britneybitch_69.
It's britneybitch. Okej, okay, cool. Bra.
Toppen. Ska vi säga så, tusen tack för att du
tack
kom hit.
Själva.
Det var jätteroligt att få en inblick i din en värld som faktiskt är ännu mer manisk än den vi brukar prata om.
Annorlunda men trevligt avsnitt tycker jag.
Verkligen. Vill man liksom vara på det här som du pratade om tidigare, det vill säga CT Crypto Twitter, så kan man ju följa oss där. Det heter vi DKO Crypto.
Ja. Och man kan också följa mig om man vill det. Jag heter Martin Andersson. Och
Sveriges enda kryptokändis.
Sveriges enda kryptokändis. Det kan ju inte vara så. Är du känd och håller på med krypto, hör av dig till mig på Twitter. För att det vore kul att ha någon som är lite offentlig person som faktiskt har gått in i det här. Heter du Kaj Linna så gäller det här inte dig.
Nej,
med det sagt säger jag som heter Mårten Andersson, tack för den här veckan. Tycker ni om oss så recensera oss gärna, och ännu hellre berätta för era vänner att vi finns, så att vi fortsätter öka och bli fler och fler inom crypto community.
Cool.
Ciao. Ciao.